som faktiskt inte är vita.
Nej.
Det finns ingen som säger något. Och därför känner både du och jag att vi vill säga något.
Mm.
För att vi önskar att någon sa någonting till oss.
Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.
Och med Lassgård studio.
Ja, och men som vanligt så sitter vi här i vårt kök.
I Medellin.
I Medellin. Det är varmt, det är härligt.
Ja, det är jättevarmt idag.
Vi har gått på morgonpromenad.
Mm.
För man måste ju tänka på hälsan också, säger de.
Exakt, man inte bara sitter här inne i vår stängda lilla community, gated community. Mm.
Precis.
Det är lätt att man glömmer bort omvärlden.
Ja, men det är ju det.
Och bara sitter här inne. För det är så lugnt och skönt och lummigt. Och vi har allt vi behöver.
Precis, precis.
Och när man är stressad, man har mycket, så är det enkelt att bara låsa in sig lite.
Mm.
Så måste man ut och möta verkligheten.
Ja, och få pulsen lite också.
Ja, exakt.
Och syre till försen till hjärnan också. Så att man orkar
simma lite i poolen också.
Det kan vi också göra.
Mm.
Men det får bli efter det här avsnittet. Ja. För vi kanske behöver kyla ner oss. Vem vet, vem vet.
Det kan bli hett idag. Eller?
Det kan ju bli det. Ja. Det kan ju bli det.
Inte på det sättet.
Nej, nej. Men vi vill liksom gå tillbaka lite för det var ändå 9 månader sedan som vi hade ett avsnitt. Som var lite mer en liksom story kring våran kaffegård och en story till varför vi hamnade i Medin från början. Och det har ju hänt en hel del sedan dess.
Ja, men både för oss och för kaffe liksom gården, kulturen här. Och
ja.
Det har hänt jättemycket.
Ja, så vi ger lite en updated version på det egentligen.
Ja, precis.
Helt enkelt.
Ja, men vi har fått många nya lyssnare också.
Mm.
Så jag tänker att vi ger en liten short
ja, som
recap.
Ställer frågor. Vi fick senast idag någon som ville ha bilder och ja. Ville att vi skulle berätta mer.
Precis.
Och man kan inte alltid ta för givet att man går tillbaka så långt tillbaka i tiden. Varken i flödet eller i podcasten och lyssnar. Det kan man inte,
nej.
Det kan man inte förvänta sig.
Nej.
Så att vi tänkte att vi börjar med det här lite med uppkomsten till hur vi hamnar här från första början egentligen.
Mm.
Och det var ju, jag är ju från Colombia,
uh-huh.
Jag är ju född här, jag är ju medborgare här,
uh-huh.
Och får se hur länge jag får vara det, på grund av regeringen där hemma. Men 2017 så valde vi att åka hit, jag vet inte hur mycket ska gå in på det, men du vill ju gärna ha barn.
Nej, men vi bestämde oss att vi vill ha familj. Och då sa du att, ja, jag bestämde inte det själv.
Nej,
och då sa du att, vilket är väldigt klokt såklart, att innan vi gör det så vill jag åka till Colombia.
Mm.
Och ha gjort den resan.
Mm.
Så jag bokade en resa typ 2 veckor efter.
Mm.
Mm. Och så drog vi iväg en månad.
Sen drog vi iväg en månad och ja, men vårt första mission var egentligen det att jag vill ju leta upp mina rötter här. Jag vill ju liksom på något sätt hitta, eller i alla fall skrapa på ytan på min identitet som är kopplad till Colombia som land.
Ja.
Och det har vi pratat mycket om, vi ska prata om det just nu, men just det att vi gjorde ett letande på många olika nivåer. Dessvärre så fann vi ju inte.
Nej, vi har fortfarande inte hittat.
Min biologiska mor, vi har fortfarande inte hittat.
Nej.
Och vi har väl egentligen uttömt de flesta liksom praktiska liksom administrativa möjligheterna, ja. Som går här i Colombia för att hitta mina rötter. Så nästa steg nu är att jag har ju beställt hem en sån här DNA, family tree DNA,
ja.
För att se om jag kan få någon match med någon av mina släktingar då.
Mm.
Däremot så tog vi en liten paus och så valde vi att ta en kaffetur.
Exakt, jag kommer inte ihåg riktigt liksom hur allt det här gick till. Det är ändå några år sedan. Men vi hamnade ju på en kaffegård.
Mm.
2 timmar utanför Medellin.
Mm.
En plats som heter Fredonia. Samma region, Antioquia. Många namn här. Men vi hamnade ju där eller här och fick en tur i kaffets historia, alla svårigheter som kommer med att odla kaffe, hur processen går till och vad som krävs för att göra ett bra kaffe, och hur kaffe faktiskt ska smaka.
Ja.
Så kan man säga.
Ja, men så kan man säga. Och det var ju också otroligt. Det var ju så otroligt nytt fenomen också på det sättet att man alltså kaffe är ju någonting som man själv innan man började jobba med det här har tagit väldigt för givet. Det är liksom bara funnits där, det har stått på hyllan och man har liksom druckit av de här kommersiella kaffesorterna och man har liksom tyckt det var nice och sådär. Men man har ju liksom aldrig egentligen haft en förståelse för hur kaffe processas, hur kaffe tas fram. Och det får man ju verkligen på den gården.
Ja. Och jag menar, nu har vi varit tillbaka igen flera gånger. Du var ju nyss där igen med dina föräldrar och gick den här kaffeturen. Och det är det som alla människor frågar ofta oss. Här, men vad är skillnaden?
Ja.
Vad är skillnaden på det här och stora märken eller något mikrorosteri i Sverige?
Ja.
Och det är det vi ska berätta nu.
Ja, det är det vi ska berätta. Mm. Och jag tycker också kul att du tog upp det här med mina föräldrar. För det gav ju också mig, alltså det är lätt att man själv som jobbar med det här, att man blir lite blind för vad man håller på med. Så man vet inte riktigt vad är det vi ska lyfta, vad är det vi ska berätta. Och så finns det så mycket att säga om gården och kaffets egenskaper också. Så när jag hamnade här med mina föräldrar så fick man verkligen betrakta dem, hur de reagerade på den här upplevelsen och på den här nyvunna kunskapen. Mm. Även fast både du och jag har tjatat hål i huvudet nu i liksom 2 år om det här kaffet så liksom följer inte poletten ner förrän de verkligen fick se det med egna ögon och träffa Camilo som är grundare av kaffegården. Ska jag börja prata lite om kaffegården där? Eller? Ja, men jag kör på lite där. För det första tycker jag så här, liksom, det finns ett intro, det är som en bra film, det finns ett intro och det är ju ändå den här vägen, på väg till kaffegården. Mm. Och den är ju otroligt skakig. Mm. Och det känns som man åker i timmar, men det är nog bara så här 800 meter eller kilometer och sånt där. Men den är ju så skakig och den är inte underhållen. Mm. Och min mammas reaktion var ju så här, men alltså... Du kommer ihåg vad hon sa. Åker de på den här vägen eller liksom?
Jo, men alltså, dina föräldrar tyckte det var livsfarligt.
Ja. Mm. Så det är svårt att förstå att liksom, det finns inga asfalterade vägar till en kaffegård. Kaffegården ligger på 1900 meters höjd. Mm. Det finns ingen ekonomi att liksom ringa vägverket och asfaltera dit.
Upp. Nej, men precis. Och det man måste förstå är ju att, som du säger, att det här är mitt i Anderna.
Ja.
Det är ju så att kaffe växer så.
Mm.
Det är så tillgängligt.
Mm.
Och det behöver man ju tänka på när man dricker kaffe. Att det är liksom inte det man odlar själv ute i rabatten.
Nej.
Utan det är svårt tillgängligt på en plats väldigt långt bort från oss i Sverige.
Mm.
Mm. Så är det.
Så att med det sagt, liksom den här skaka vägen och sen kommer man ju upp till den här kaffegården. Och familjen som driver den här liksom... Om mina föräldrar, det är kärlek, det är liksom familj, vi är deras familj. Ja. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Men om man tittar lite sen på den här kaffeturen som fanns där, som de har, så är det ju liksom det, upplevelsen är det att, liksom att allting sker på samma plats. Vi pratar liksom att det är, hela processen är kanske liksom 20-30 meter ifrån varandra.
Mm.
Och det är det här vi har valt att kalla liksom ett fenomen. Vad är kaffefenomenet med den här gården? Vad är det som skiljer oss från alla andra kaffen? För det får man ju höra hela tiden. Ja. Ja, men varför är det inte så? Det är si och de rostar ju där och de gör så.
Ja.
Det här fenomenet, skulle du vilja liksom gå in lite på det? Jag hjälper dig givetvis.
Men fenomenet handlar ju om att... Det ser ut så här att när bönderna processar bönorna och så separerar man de dåliga bönorna från de bra bönorna. Och förut så har man liksom skickat allt för att man i ält och så har det blandat så här brasilianska, vietnamesiska, liksom alla länder har blandats och så har något rosteri i Sverige eller Europa rostat det. Men det som är det nya här, som är ett fenomen som är växande, det är ju att man sorterar bönorna, dåliga, de bra. De dåliga skickar man till kommersiellt kaffe. Det vill säga allt som finns i din mataffär. Det är de dåliga bönorna.
Ungefär 98% av allt kaffe som finns i Sverige är kommersiellt kaffe.
Precis. Och de bästa bönorna, de som klarar vattentest, det vill säga att de inte flyter, de sjunker. Det är de bästa bönorna. De behåller man. Så den kaffegård vi samarbetar med behåller de här bra bönorna. Och så går han 10 meter. Och så rostar han dem där. Och så antingen så säljer han dem i Colombia på sin kaffetur. Eller så kan man få dem av oss. Så det är liksom en vattendelare som skiljer vad som blir det som skickas direkt till Sverige. Eller det som stannar. Och det här är ju så nytt. För liksom att...
Ja, och det är så nytt på många olika sätt också. Och där försöker Camilo också påvisa liksom smakupplevelsen av liksom, i och med att han har kaffeprovning senare så följer han upp det här med liksom, han har ett kommersiellt kaffe, han gör ett kommersiellt kaffe på sin gård, han gör det på de bästa bönorna på hans specialkaffe. Och alla liksom deltagare, de märker den otroligt stora skillnaden. Men det är också en smak, det dåliga kaffet är en smak som vi i Sverige är väldigt vana vid. Vi tror att kaffe ska smaka så. Och det är ju nästan lite, det är sorgligt men liksom också ironiskt samtidigt att vi tror att det är så kaffe som ska smakas. Men kaffe, vill man smaka hur kaffe ska smakas så ska man köpa det här specialkaffet vi har som är separerat, som är de bästa bönorna som är framtagna. Med det sagt tycker jag också är viktigt så här, men varför det här fenomenet också uppstod, det var ju på grund av så mycket i världen är, det är en lagstiftning.
Ja.
Så först 2016, vilket är inte så länge sedan,
nej,
om man tänker på att hur länge kaffe har hållit på.
Ja.
Först då rev man upp det här med att bönderna själva ska kunna få ha en möjlighet att exportera sitt kaffe.
Jag tycker att det är så roligt. Jag brukar alltid jämföra det med typ så här champagne, vin och så. För att det, vi kan liksom närma oss den liknelsen i Sverige. Att vi tycker att ja, men det är, många har varit på en vingård, jag förstår. Man tar upp en vinflaska och så ser man det här är ett franskt vin. Det är gjort i Frankrike. Och som kaffe ser man det här ett colombianskt kaffe. Det är gjort i Colombia. Fast det är ju inte det. Ofta så är det blandat med olika länder. Och så är det rostat på en tredje plats.
Ja.
Och sen skickas det till dig. Tänk om du skulle ha vindruvor. Som man liksom skickade från hela världen till Sverige. Så blandade du Chile, du blandade Sydafrika och Australien. Och så la du det i tunnor i Sverige. Och så lät du det bli vin där och så förpackade du det. Varför skulle du göra det? Det finns ingen anledning att göra det.
Nej.
Och det är samma med kaffe. Det finns ingen anledning att det ska rostas i Sverige.
Nej.
Alla förlorar tyvärr på det.
Ja, men så är det ju. Så
du
är
förlorar
det.
För att det är smaken. Du förlorar kvaliteten. Bönderna förlorar pengar.
Ja. Och där har vi också det här som jag tycker ändå är viktigt att röra vid. Och det är ju den här kommersiella kaffets ständiga marknadsföring för att fånga konsumenten, att de har någon form av socialt ansvarstagande som man blir så otroligt trött på.
Ja.
För att i och med att de liksom köper det kommersiella kaffet som de köper på börsen så nu backtrackar jag lite här, jag tappar tråden, men jag måste backtracka det här för att det ska bli rätt. Det är ju så att det är 3 miljoner människor som jobbar med att plocka kaffebönor.
I Colombia.
3 miljoner människor. Jag vet inte hur många invånare i Sverige just nu, men är det 10 miljoner eller? Ja. Och innan så har det ju alltid handlat om att bara plocka volym. För att de plockar kaffebönorna. Och sen mäter man dem i toppen av kaffegården. Och så får de betalt för vikten. Och det har ju också gjort det att man har ju plockat allt.
Ja.
Man har ju plockat allt, vilken färg bönan än har haft. Och det resulterar ju också i det resultatet på de kommersiella kaffet.
Dåligt
kaffe som kommer till Sverige bland annat och rostas. Och det gör ju också det då att de kommersiella rosterierna sen vill ju kunna ge tillbaka till de här människorna som inte får särskilt mycket betalt. För de har ju själva skapat det här ekorrhjulet. Och då ska de skänka liksom pengar, de ska bygga skolor. Och det får vi ofta frågan så här, ja men liksom, hur, vad är vårat sociala ansvarstagande? Och det tycker jag ändå du kan liksom...
Ja, men det är ju hela vår affärsmodell.
Ja.
Det är ett socialt ansvarstagande. Vi behöver inte bygga några skolor när det faktiskt är så att de bönder vi samarbetar med får betalt.
Nej.
Och vi behöver inte bygga några skolor för att vi ger ju faktiskt betalt till bönderna. Och när du bygger en skola, då kanske man inte kan skicka sitt barn till skolan eftersom man inte har råd att försörja sig. Så barnen måste också jobba.
Mm.
Så det handlar liksom om att ge betalt för ens arbete.
Precis.
Alltså, det är så här, det är så basic stuff, precis som i Sverige.
Mm.
Du går till jobbet, du får betalt så att du har råd att betala dina räkningar och leva.
Ja, ja. Så det är det som du säger, det är liksom i hela vår hållbarhetsmodell. Så i och med att vi köper det av bonden,
ja,
så reglerar han alla de arbetsförhållanden. Han ser till att det liksom kan skötas. Och det är också viktigt att poängtera att liksom, jag kan ändå tänka mig att det finns människor som resonerar så här, men de tar mycket betalt nu för de har sitt brand eller varumärke. Nej, vi betalar priset för vad kaffe ska kosta.
Ja.
Sen har vi ett påslag, för vi är en affärsverksamhet.
Ja.
Men det är inget större påslag än något annat påslag man ska ha som en sån här produkt ut mot livsmedelshandel.
Precis.
Så ja, det är ett högre pris, men du hittar inget mer hållbart kaffe. Du gör inte det. Och alla led får sitt, alla blir säkrade.
Det är bara ett led.
Ja, det är ju det. Men jag tänker på liksom Camille och sin arbetsgivare.
Ja.
Och sen är det så här också att det är närmast en kaffegård man kan komma.
Mm.
Vårat kaffe paketeras på gården. Och senaste som rörde vid det är kaffebonden själv.
Exakt.
Ja.
Nu är det lång härlig reklamslott där.
Ja, men jag tycker det. Men jag tycker inte bara att det är reklam, utan jag tycker också att det är så här att det är ett unikt kaffe.
Ja, men man behöver också så här, en del av vårt jobb, en del av det vi gör är ju också att informera och utbilda om hur kaffeförhållandena ser ut. För att det är ju så att svenska dricker otroligt mycket kaffe och vi tar det där, som vi sa, för givet.
Mm.
Vi tar det för givet utan att kanske fundera på hur det ser ut för de som plockar kaffet.
Mm.
Och,
ja.
Så det vill man ju också lyfta och informera om. Men så här ser det ut för de allra flesta, men så här kan det faktiskt också se ut, som det gör i vår verksamhet.
Ja.
Som vi är stolta över.
Och vi är stolta över det.
Ja.
Och det är klart att det är ju en väldigt, det vänder lite upp och ner på verkligheten när vi berättar om det här fenomenet.
Mm.
Och det är klart att rosterier och andra i branschen kanske inte liksom hoppar ut av glädje, för att det som egentligen sker här i Medellin, det är inte bara den här gården. Det finns fler och fler kaffegårdar som börjar liksom använda sig av den här tekniken, och det börjar bli, lustigt nog när jag säger det, men det börjar bli riktigt trendigt att dricka rostat kaffe från en gård även här i Medellin, för det har inte varit en självklarhet. Man har själv druckit, invånarna själva har druckit det dåliga kaffet, det är det som är så paradoxalt.
Ja, precis. Nej, men nu är ju de stolta att det behöver, vi pratar ju med en advokat här, och hon sa ju det att nej, men om man kan dricka det här kaffet, specialkaffe från gården, då ska man göra det i Colombia.
Mm.
Det är local. Bara förutsätta att man gör det.
Mm.
Ingen snack om saker.
Mm.
Sen har du inte råd, absolut.
Mm. Så den trenden vi vill vara med i är den trenden att empower den här kafferörelsen som håller på att vända, liksom att ska du ha riktigt bra kaffe, ska du stå för hållbarhet, socialt ansvarstagande, så är det vi kallar liksom farmers roast, då är det där kaffet som odlas och rostas på samma plats.
Ja, och sen är det ju också det att jag är ledsen att säga det till alla rosterier i Sverige, små som stora, men ni får inte de bra bönorna.
Nej.
De stannar faktiskt kvar.
Ja.
Så ni som köper det kaffet, ni kan faktiskt inte vara säkra på att bönorna, det vill säga råvaran,
vad är riktigt vad bra. Vad är ni dricker för någonting?
Nej.
Och sen tycker jag värt också att nämna det som Camilo sa, att man kan, om ni någon gång hör någon säga liksom att man kan ändra bönans kvalitet genom att rosta det i Sverige, that's a big lie. Du Du kan inte ändra karaktären på någonting som redan finns där. De fysiska egenskaperna och också de kemiska egenskaperna.
Som att koka en potatis till en annan smak.
Ja, och det man har gjort är också det som är så lite ironiskt med det här, att det oftast är väldigt mörkt kaffe folk dricker i Sverige. Jo, men det är för att man tror att om man höjer upp rostningsgraden och rostar det väldigt, väldigt mörkt, så ska de här liksom dåliga egenskaperna försvinna. Men tyvärr gör de inte det.
Nej.
Det är mer som en konsumentupplysning, tänker jag.
Ja.
Så nog sagt med det liksom.
Ja, och jag menar det här fenomenet som vi pratar om att behålla, det kommer ju också ur en kamp. En kamp för liksom kaffebönderna för att få ha sin egna produkt, att inte behöva vara beroende av någon. Att få vara fria, att få ha en egen business.
Mm.
Jag menar, för oss så klingar ju det så otroligt bra, för att det handlar ju om oss.
Ja.
Det var ju där det vi föll för.
Ja.
Och jag menar, det är ju hela vår egna kamp som individer, som par, som familj.
Mm.
Och det är ju liksom, det är ju en anledning till att vi faktiskt är tillbaka här.
Ja.
Vi är liksom, det var därför vi valde att flytta till Colombia.
Ja. Ja. Nej, men precis som nej men precis, och också tycker jag att det är som du säger där liksom, att det var ju deras kamp som kaffebönderna ändå har haft och har fortfarande mot hur västvärlden liksom gestaltar kaffeindustrin. Och det är så jävla lätt att göra det, för det är ingen som åker hit och tänkt att titta på det ändå, så att de stora bolagen och rosterierna kan liksom promota vad de vill, och det är ingen som kan liksom ändra deras narrativ.
Det är ingen som vågar åka till Colombia.
Nej, men ändra deras narrativ. Och det som du säger, det var ju det som väckte oss först, i och med att det är de här frågorna vi tror på och som vi också ska prata om idag.
Mm.
Det här måste vi berätta. Smaken, hållbarheten och allt det här för oss, det har ju varit lite sekundärt. Kaffet är ju ändå lite sekundärt för oss och det vi jobbar med.
Det är ju vad det står för.
Det är liksom våran symbol för liksom frihet och för liksom kämpa för rasism och kämpa för de här orättvisorna liksom.
Precis. Gör vi det då? Känner vi att vi gör det?
Ja, men jag tycker att vi gör det. Jag tycker vi blir tuffare och tuffare också. Det är svårt att positionera sig, tycker jag, med det. I en debatt också som är så liksom, man kan ju, allting ska ju uttryckas så rätt hela tiden.
Men det, precis, det ska ju vara, jag försöker tänka att jag vill prata från hjärtat.
Jag tror du ska göra det.
Men det är ju också, som du säger, det är svårt att, Sverige har ju förändrats radikalt, tycker jag. Nu har jag inte varit i Sverige på 8 månader. Men från, jag känner att för 2 år sedan tog du och jag beslutet att vi behövde göra någonting åt vår situation. Vi behövde flytta, lämna den platsen där vi bodde på grund av olika orsaker. Vi letade efter något nytt, något som kunde vara för oss.
Mm.
Och det tog ganska lång tid för oss att känna in vad är det som är rätt.
Mm.
Men vi landade ju till slut i att det som är rätt för oss just nu, det är ju att lämna Sverige.
Mm.
Att försöka att få en liten paus
från
det vansinne som sker.
Mm.
Så vill jag faktiskt uttrycka det.
Mm.
Och jag, nu har jag inte varit där sedan höstas, sedan valet. Men jag tror att det har blivit värre. Jag får en stark känsla för alla vi pratar med. Forskare, andra människor som är icke-vita. Och säger att det har blivit värre i Sverige. Det har blivit värre att vara en person som är icke-vit.
Mm.
Än vad det var för bara 8 månader sedan.
Mm.
Jag tycker att man ser det på debatten. Allt som har hänt. Hur människor uttalar sig. Hur ingen står upp för en del. En väldigt stor del av den svenska befolkningen. Som faktiskt inte är vita.
Nej.
Det finns ingen som säger något. Och därför känner både du och jag att vi vill säga något.
Mm.
För att vi önskar att någon sa någonting till oss.
Ja.
Hur känns det att läsa allt den här? Hur känns det att läsa att mångkulturellt är dåligt? Det vill säga att du är dålig. Jag tror att jag som vit kan lättare läsa det här. För att det liksom slår ju inte direkt till mig. Men det slår ju på hela min familj.
Ja.
Och därför behöver jag också liksom vara en person som gör någonting. Som säger någonting. Som står upp för alla andra. Som också känner det här. Mm. Jag tror att det är väldigt många människor som känner det här.
Ja. Nej, men precis. Precis. Var ska man börja någonstans? Men
det är alltid du som svart ska ju alltid vara den som tar kampen. Du ska först vara utsatt för rasism, sen ska man ta kampen mot också. Det är inte hållbart.
Nej, det är väl inte liksom hållbart. Men jag tänker lite det som jag menar, vi är liksom kvinna och man, och vi ser ju saker och ting på olika sätt. Liksom, men den gemensamma nämnaren är ju ändå liksom det rasistiska, och vi har med också att vi har gemensamma barn som ändå är liksom, det blir ju ändå en dimension till på det. Liksom. Vill jag att mina barn, för som förälder vill man ge sina barn de bästa förutsättningarna. Mm. Så jag tänker lite bara för att återgå lite där, att vi valde att flytta. Liksom. Mm. Jag menar självklart att jag som svart man har liksom möts av rasism i min vardag under min uppväxt. Jag menar,
hela livet.
Ja. Absolut. Sen kunde jag känna och uppleva att det på något sätt ökade liksom rätt exponentiellt mot jag menar, de senaste liksom två, tre åren. Mm. Där tog ett beslut liksom att det här är inte frihet för oss. Mm. Jag tycker Norsi säger det så bra, liksom att innan man kan förverkliga sig själv så måste man ha frihet. Och frihet är ju de mest grundläggande liksom, elementen. Mm. Och en av dem är liksom att man ska kunna i alla fall gå utanför dörren och känna liksom, jag kan ta ett andetag, jag blir inte bedömd när jag går ner för liksom vägen i Ystad eller någon annan Skåneväg eller någon annanstans. Liksom, vem är det som går på den vägen? Liksom? Vad gör han här? Han hör inte till här.
Att se flaggor
liksom flaggor som hissas. Så att vi tog det beslutet och sen var det ju så liksom att den nya regeringen kom ju till makten när vi var här. Mm. Och det är där jag ändå tycker det är värt att bara nämna liksom, det är ju det här startskottet. Mm. Som oss som ändå är, vi är ju inne i debatten, vi är ju berörda, vi älskar ju vårt land. Mm. Och ser liksom den här otroliga utvecklingen som ändå liksom Sverigedemokraterna har i medier och hur de uttrycker sig. Och liksom hatet skruvas upp, retoriken liksom, man blir mörkrädd. Vi ska gå ner med lite mer i detalj givetvis, men att sitta liksom som betraktare och säga, oj, har det blivit så här? Jag måste också bara säga det och sen knyta an lite till det du sa, liksom att det som jag tror, för jag har tänkt väldigt länge på så här, vad är det som gör att jag blir så irriterad på det här? Vad är det som gör att jag mår liksom inte bra av det här? Jag har ju liksom, jag är inte där, men och det jag har kommit fram till är så här att det som gör mig så jävla irriterad är så här, varför säger ingen någonting? Nej. Ingen säger någonting.
Nej, exakt.
Inga politiker, förutom liksom de som proklamerar det här negativt, liksom, självklart. Ingen politiker. Det är faktiskt så att det är ingen av mina nära anhöriga heller som säger någonting. Jag menar, roligt att säga, värt att nämna. Nu hoppar jag lite här, men jag tycker inte gör någonting. Men jag tycker värt att nämna är så här. Vi hade en artikel i Gefle Dagblad där vi ändå var tydliga med att vi utsatta för rasism, hur vi ser på Sverige och våran resa hit och nu våran kamp för att försöka förändra det här från vårat håll. Mm. Vi kanske inte får säga hur många läser den artikeln om, men den artikeln hade tusentals läsare. Mm. Inte en enda människa som kunde höra av sig till oss, i alla fall i våra närmaste krets.
Mm. Och säga, hur har ni det?
Hur har ni det? Hur mår ni? Mm. Vad händer? Mm. Så det är det jag tycker vi lite ska liksom, eller vi ska bara in oss lite i så här. Varför säger ingen någonting?
Nej, men och då menar vi ju liksom, jag kan känna att jag kan inte bo i ett land med en familj som ser ut så här, som är mixad, mina barn är mixade, där flera partier får stå och säga vad som helst och ingen har vår back. Ingen står upp för oss och alla som ser ut som oss. Det för mig är skitjobbigt. Och liksom det jag som vit kvinna är otroligt privilegierad kvinna. Ett av Sveriges största efternamn. Men alltså är största skådespelare min pappa. Vitaste, vitaste mannen. Jag går med mina barn. Någonstans så blir vi utsatta för rasism. De blir det. Och jag kan inte skydda dem. För mig är det liksom, hur fan har andra människor det då i Sverige? Hur fan har de det?
Mm.
Och ingen gör något.
Nej.
Det är liksom mitt... Och varje dag så kommer det ut liksom nya saker. Vi ska ta bort... det finns ingen rasism i Sverige och diskrimineringen finns inte heller. Så vi ska ta bort de här bidragen vill vi ge förslag på. Eller mångkulturellt är dåligt. Det sker en utspädning i Sverige. Det ska ske en folkräkning. Man ska inte få ha så många medborgarskap. Vad är det? Är det rasism? Eller det är inte rasism då det, att säga så här om människor?
Nej, 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 nej. Och det är det här som är så otroligt... Man har så svårt liksom, alltså man är så svårt att liksom få huvudet logiskt kring det här som händer. För jag tänker bara så här, av de saker du sa liksom, alla är ju fruktansvärda.
Yeah.
Men jag tänker så här, och vad ska du välja ut liksom värsta av de värsta alternativen? Jag tänker bara på det här med liksom utspädningen. Alltså det är ju helt otroligt.
Men här tycker jag det är intressant, för vi har en statsminister idag som har adopterat 3 barn. Och jag är ledsen att säga det liksom, herr statsminister, men dina barn ingår också i den där utspädningen.
Mm.
Varför går du inte att säga något? Varför säger du inte, men vad är det ni säger? Vad fan är det ni håller på med?
För jag tycker förmodligen inte att, hans barns frihet står över hans egna ego.
Nej.
Någonting sånt måste det vara liksom. Eller så är det något ännu större som inte vi kan liksom lista ut. Men det skulle vara intressant att bjuda in.
Och honom.
Jag tycker vi ska bjuda in Ulf Kristersson och fråga honom.
Ja.
Eller snarare så här, som du sa bra, att liksom lyssna
jag
lite.
Jag känner så här, jag behöver inte ställa honom till svars. Men jag skulle vilja att han lyssnade.
Ja.
På hur det känns för människor.
Ja.
Faktiskt. Ja. Att leva i ett land där det inte finns någon som backar dem. Det enda man får är hat.
Exakt.
För det fanns ändå 2 politiker, Annie Lööf och Stefan Löfven, som ändå kunde säga, vad är det du står och säger?
Mm.
Jimmie Åkesson, vad är det du säger?
Mm.
Men det är borta nu.
Det är ju det.
Mm.
Så tillbaka lite bara till den här utspädningen utav befolkningen. Så lyssnar jag på ett väldigt intressant resonemang från Expo. Just det här med att det de gör nu, högerextremisterna som är med och styr vårt land, det är att de benchmarkar, de testar de här retoriska idéerna ut genom sina medier, ut genom PR, och ser om de får någon respons, om de får något alltså mothugg. Och de har inte fått det.
Nej.
Och där återigen, varför har inte någon sagt någonting? Det är så jävla sjukt. Så när de har det, då kan de trycka det lite till.
Längre.
Lite längre. Och sen hade vi han den här, vad är han heter? Glöm alltid hans namn, för
min hjärna
vill inte komma ihåg honom. Han ställer sig upp i SVT. Primetime, och liksom säger att mångfald är inte bra för det svenska samhället.
Nej.
Och ingen säger någonting.
Nej.
Det var en kvinna
med
utländsk bakgrund.
Hon frågade honom om han är jag svensk.
Ja. Ja, det kan inte jag svara på.
Nej.
Det är klart han inte kan. Nej. Han tycker inte att hon är det.
Sen, och jag tycker, i Sverige tycker jag att man hamnar i den här diskussionen ofta. Ja, men när är man svensk då? Och när blir man svensk egentligen? Som att det är så här... Ursäkta, det är faktiskt så här. Är du svensk medborgare, då är du svensk.
Är du svensk?
Det finns inget annat definition. Du är svensk.
Ja.
Så fort du här visar upp ditt medborgarskap så säger de, du kan inte språket, du är inte uppvuxen här, men du är colombian. Välkommen till ditt land.
Ja.
Och jag är ledsen att säga det i Sverige, men det är så. Är du svensk medborgare, du är svensk.
Ja.
Det är så vi ska mäta svenskar.
Mm.
Punkt.
Det är det vi ska göra.
Drop mic.
Ja, och liksom det är våran... det är liksom det vi jobbar med nu med liksom våran PR och liksom med relation med journalister och liksom att jobba mer på det här. Liksom, varför ingen säger någonting och liksom berätta mer också av våran story. Någon måste göra någonting liksom. Om alla gör någonting litet. Alltså det räcker ju liksom bara fråga din granne, fråga någon som har ett adoptivbarn. Hur mår du? Hur är det med dig? Liksom allting kommer alltid tillbaka på dig själv.
Medmänsklighet. Ja, det medmänsklighet. Är liksom inne. Fråga så här, ja. Men hur känns det för dig? Hur har du det i ditt land idag när du får höra de här sakerna varje dag? Hur har du det? Bara öppet fråga.
Ja.
Var nyfiken.
Ja, det är jätteviktigt.
Vilken rant det blev här nu. Bara så här.
Bra tycker jag.
Ja.
Jag tycker det är bra. För det är liksom... nej. Och det är liksom... återigen liksom... rädd för att upprepa mig. Men jag förstår liksom om man inte kan påverka liksom... beslutsfattare liksom, eller liksom politiker på den nivån och säga fine liksom. Idag med sociala medier podcast kan man ju alltid påverka givetvis, men kan vi i alla fall påverka de närmaste? Då har man i alla fall gjort ett bra jobb, tycker jag. Då har man i alla fall liksom gjort, liksom skapa liksom en
tanke, skapa att folk pratar om det. Jaha, känner man så? Känner du så?
Ja.
För att är det så här? Jaha, tar du till dig det som står i media, det som görs?
Och
därför skulle vi också vara så glada om man ville gilla och dela det här avsnittet och vår podcast, så att liksom fler kan lyssna. Och det kanske finns människor där ute som också känner att ja, jag vill också, det är ingen som står upp för mig, men vi gör det. Liksom. Vi finns här. Och ett tips till liksom alla vita människor där ute är att det är liksom, vi behöver också vara med i den här kampen.
Ja.
Det är som att vi kan ju inte förvänta oss att föra en kvinnokamp utan männen. Det går ju inte bra. Så vi kan inte föra en antirasismkamp utan de vita.
Nej.
Så vi kan bara göra det tillsammans.
Precis. Lustigt nog så var det ju kaffet som tog oss hit och faktiskt räddade oss lite inför den situationen som var i Sverige. För hade vi inte haft kaffet så hade vi ingen större anledning egentligen att åka hit.
Nej.
Och det är också därför vårt kaffe är en sån bra symbol för det vi tror på.
Ja, det är det.
Och det är väl också det vi vill säga, liksom att ställer man vårt lastgård kaffe på sitt vardagsrumsbord eller i köket när man har en vän som kommer hälsa på och bjuder på det, så vet man ändå. Den personen som dricker det kaffet
är en allierad.
En allierad. I'm in safe zone.
Precis.
Det är det jag vill säga.
För det är viktigt i de här tiderna att man ska känna sig trygg.
Ja.
I de rum man rör sig i.
Precis.
Det har alla människor rätt till.
Ja. Verkligen.
Nej, men trevlig helg.
Nej, men ha en grym helg och vi ska ju ha det i alla fall.
Ja, det ska.
Ja, men härligt.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat.
Följ, gilla, dela.
Absolut.
Ha det bra.
Ha det gött. Hej då.